Nu är det dags för pubquiz igen på två feta grisar på ringen. Jag, Mattias Axelsson, kör quiz den 2 maj klockan 18.30. Drar vi igång. Max 5 i varje lag. Fina priser och god mat och god öl utlovas. Välkomna.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Glad påsk på er kära lyssnare av podden Kungar och krig. Jag som hälsar välkomna och önskar er en glad påsk heter Mattias Axelsson och jag är den som programleder den här podden. Det är jag som berättar den svenska historien kronologiskt genom årtiondena och århundradena genom att prata om olika personer och olika händelser i den svenska historien. Den här podden har lite grann ett folkbildande syfte. Tanken är att öka historiekunnandet hos er som lyssnar på podden. Men också att kanske öka intresset för svensk historia. Vill man stötta podden så finns det möjlighet att gå in på patreon.com/kungarochkrig och där bidra med en liten slant för att på så sätt se till att podden fortsätter att komma ut. Och förutom att du bidrar till poddens fortlevnad så får du också tillgång till samtliga avsnitt av podden om du är månadsgivare. Vart annat avsnitt av podden är ju Patreon-exklusivt, vilket innebär att du måste vara månadsgivare för att få lyssna på det avsnittet eller på samtliga avsnitt. Dessutom så slipper du reklamen i avsnittet om du är Patreon.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Och som vanligt så tänker jag passa på här i början att tacka er som är månadsgivare på de högsta nivåerna. Det är som vanligt Mats Källqvist som är kung av Guds nåde. Och därtill så har vi en rad kungar i form av Rickard Wallman, Micke Bordell, Kim Rönnholm, Johnny Rönnberg, Joakim Rodin, Pontus Henrys, Gustav Valdemar Lantz, Anders Stålnacke, Anders Harrison och Jonathan Holmström. Stort tack för att ni bidrar så frikostigt och gör så att podden fortsätter att komma ut. I förra veckans avsnitt så pratade vi om kalabaliken i Bender och tittade lite grann på vad Karl XII sysslat med sedan slaget vid Poltava när han flydde söderut med ett gäng karoliner och sen befann sig i det osmanska riket under ett antal år. I dagens veckans avsnitt så är tanken att vi ska vända blickarna norr och västerut för att titta på specifikt slaget vid Helsingborg 1710 den 28 februari. Och slaget vid Helsingborg, det är en central del av det danska fälttåget in i Sverige under 1709-1710. Alltså det som danskarna gör efter att Sverige förlorat mot Ryssland i slaget vid Poltava. Och det här slaget, det står vid Ringstorpshöjden som ligger nordöst om den dåvarande staden Helsingborg. På ena sidan om slagfältet så står den danska invasionsarmén på 14 000 man under ledning av generallöjtnant Jörgen Rantzau. Och på den andra sidan om slagfältet så står den svenska armén som är jämnstark med den danska. Och den svenska armén leds av Skånes guvernör Magnus Stenbock. Men jag tänker att jag ändå ska ge en liten bakgrund till kriget, även om ni som är trogna lyssnare nog nu har ganska bra koll på det stora nordiska kriget, så vet jag ju att en del hoppar in och lyssnar bara på något enstaka avsnitt för att man till exempel är intresserad just av en specifik händelse, vilket gör att jag drar en kort bakgrund till varför vi hamnar i slaget vid Helsingborg 1710. Och då behöver vi faktiskt gå tillbaka återigen till slutet av 1600-talet. För det är ju under slutet av 1600-talet som Sveriges grannar och Sveriges fiender, Ryssland, Danmark och Sachsen-Polen, börjar formera ett anfallsförbund gentemot Sverige. För under hela stormaktstiden på 1600-talet så har ju Sverige på olika sätt expanderat geografiskt på grannländernas bekostnad. Vi har i freden i Roskilde 1658 tagit landskap från danskarna. Vi har i olika freder under början på 1600-talet tagit områden från Ryssland runt Finska viken. Så år 1700 så sätter det här anfallsförbundet, den här alliansen mellan Ryssland, Danmark och Sachsen-Polen, sina planer i verket. Saxiska styrkor anfaller Riga från söder i februari år 1700 och samtidigt så invaderar Danmark Holstein-Gottorp som är i allians med Sverige i april 1700. Och i augusti 1700 så intar ryska styrkor Estland och Livland. Karl XII, han svarar snabbt på det här hotet. Karl XII är ju tämligen ung och oerfaren som kung, även om han har fått en väldigt gedigen militär utbildning. Och nu är det dags att sätta den här utbildningen, omsätta den i praktiken. Så med hjälp från England och Nederländerna så transporterades den svenska armén till Själland, där man snabbt besegrar danskarna efter landstigningen vid Humlebäck. Därefter så tar man sig snabbt över Östersjön till Estland och besegrar de ryska styrkorna vid Narva i november och vänder sig därefter söderut mot Sachsen-Polen. Karl XII:s beslut att fokusera styrkorna på Sachsen-Polen istället för att avsluta konflikten med Ryssland har debatterats flitigt bland olika historiker om det är det som i slutändan leder till det svenska nederlaget och det svenska stormaktsväldets fall. För medan den svenska armén jagar den saxisk-polske kungen August genom Polen och Sachsen så får Peter den store tid att bygga upp sin armé. Han får tid att etablera och bygga upp Sankt Petersburg från 1703. Och det var först efter att August först avsagt sig den polska kronan i Altranstedt 1706 och efter att man slutit ett fredsavtal även med Sachsen som Karl XII kan vända sig mot Ryssland under hösten 1707 och påbörja det ryska fälttåget. Trots svårigheterna som uppstår framförallt på grund av den ryska taktiken med att bränna jordar och bränna gårdar och liknande. Och förluster av förnödenheter från Baltikum, så söker sig svenskarna ner mot Ukraina där man tänker sig få stöd från kosackerna. Men den hårda vintern 1708-1709 blir ödesdiger för den svenska armén. Den är betydligt försvagad, man får inte de förstärkningar som man har förväntat sig. Och vid Poltava sommaren 1709 så blir den svenska armén grundligt besegrade. Karl XII, han drar sig ner till det osmanska riket och försöker det där få med sig osmanerna i kampen mot Ryssland. Och även om osmanerna försöker gottgöra Karl XII för det tumult som uppstår i samband med kalabaliken i Bender, så vill de fortfarande att han ska resa hem. Men de använder inte längre våld för att uppnå det här målet. Men jag tänker ju att det nu är dags att lite grann lämna Karl den XII för en stund. Vi har ju i princip under ganska lång tid nu följt Karl den XII och hans fälttåg runt om i Europa mot Polen och mot Ryssland, mot Danmark. Men under tiden som Karl den XII befinner sig nere i Bender i det osmanska riket, så får Sveriges fiender en möjlighet att utöka sitt inflytande i Östersjöområdet. Sveriges fiender försöker att återta det man har förlorat, och jag tänker att vi ska börja här nu med danskarna och danskarnas försök att återta Skåne efter slaget vid Poltava. För danskarna besegrades ju i det stora nordiska krigets inledning genom landstigningen vid Humlebäck och freden i Traventhal år 1700. Men efter det så har danskarna under ledning av sin kung Fredrik den IV planerat att återigen kasta sig in i konflikten med mål att återta de landskap man förlorat 1658, alltså Skåne, Halland, Blekinge. Den här ambitionen från dansk sida är emellertid inte särskilt enkel att förverkliga, för danskarna har blivit engagerade i det spanska tronföljdskriget sedan 1701 och har där bidragit med runt 18 000 soldater till de allierade mot Frankrike, varav en stor del stred i Nederländerna och i Frankrike, medan andra var utplacerade i Ungern under den tysk-romerske kejsaren Josef den I. Den danska krigsmaskinen står här under de första åren av 1700-talet inför stora utmaningar. Den danska statskassan är egentligen helt otillräckligt förberedd för ett krig. Flottan saknar sjömän och nödvändig utrustning. Rytteriet har brist på hästar. Infanteriet lider brist på kläder. Och inom artilleriet så saknas både hästar och krut. Så även om danska krigsförberedelser mot Sverige har diskuterats sedan början av år 1709, så hade inga konkreta upprustningar inletts förrän sommaren detta år. Under kung Fredriks resa i Italien julen 1708 och fram till hans återkomst sommaren 1709, så hade alla danska förberedelser gått i stå. Under frånvaron från Danmark så hade emellertid den danske kungen fortsatt att förhandla om att återskapa den militära alliansen med August den Starke och Peter den Store av Ryssland, för att på så sätt kunna stödja en dansk invasion av Sverige. Under våren 1709 så har dock den svenska guvernören i Skåne, general Magnus Stenbock, börjat förstärka befästningarna i Skåne, i Landskrona och i Malmö som ett svar på den ökade hotbild som man ser från den danska sidan. Men befästningarna i Helsingborg, som hade rivits ner under skånska kriget i slutet på 1600-talet eller på 1670-talet, de återbyggdes inte i samma utsträckning och var därmed i ganska dåligt skick. Det dröjer fram till september 1709, alltså några månader efter slaget vid Poltava, innan Danmark ger sitt slutgiltiga godkännande för en invasionsstyrka ledd av greve Christian Ditlev Reventlow. Styrkan består av 15 000 man och målet med den här danska invasionsstyrkan 1709, det är att invadera de svenska skånska landskapen. Trots att tidpunkten för invasionen inte var optimal så väljer man att gå in här under hösten 1709 eftersom det kommande vintervädret skulle kunna ställa till problem. Och anledningen till att man trots detta väljer att gå in under hösten 1709, det är för att man upplever att den svenska styrkan är försvagad just på grund av nederlaget i Poltava borta i Ukraina. Officiellt så inleds kriget den 18 oktober 1709 då det svenska riksrådet underrättas om den danska krigsförklaringen. Som officiellt motiv från danskarnas sida till att man går in i de svenska Skånelandskapen, det är att man anser att svenskarna har fuskat med Öresundstullen och att man har behandlat befolkningen i de före detta danska landskapen Skåne, Halland, Blekinge och Bohuslän dåligt. Den danska armén påbörjar sin landstigning vid Rå, strax söder om Helsingborg i början av november. Och under ledning av den danska befälhavaren Christian Ditlev Reventlow så verkar det som att segern ska vara given, för det går väldigt bra för danskarna initialt. Inom bara några dagar så har man erövrat Helsingborg och redan i början av december, alltså efter i princip en månad, så kontrollerar man hela mellersta Skåne med undantag för de fästningarna som svenskarna har förstärkt i Malmö och Landskrona. De svenska styrkor som återstår retirerar mot Kristianstad och den danska planen var att fortsätta framåt mot Blekinge och där försöka eliminera den relativt nybyggda svenska flottbasen Karlskrona. Det utkämpas en mindre strid vid Fjälkinge öster om Kristianstad i början av det kommande året 1710, vilket accelererar den svenska reträtten från Skåne. Guvernör Magnus Stenbock försöker förgäves få den svenska defensionskommissionen i Stockholm att sända mer trupper till stöd för försvaret av Skånelandskapen. Defensionskommissionen, det var ett utskott till det svenska riksrådet som under de första åren av det stora nordiska kriget hade den högsta ledningen för Sveriges militära angelägenheter eftersom Karl XII, den svenska kungen, vistades utomlands. Och den här kommissionen bestod av 8 rådsherrar. Och det var den här kommissionen som förvägrade Magnus Stenbock förstärkning. Utan det är först i slutet av januari 1710 som Magnus Stenbock som då har dragit sig tillbaka hela vägen till Växjö, får motta fler soldater och flera nyuppsatta regementen. Men de här soldaterna som kommer till Magnus Stenbock i Växjö, de är oftast ofullständigt utrustade och ganska dåligt tränade. Så Magnus Stenbock kan låter de här nya rekryterna dagligen öva på isen in till Växjö. Redan i början på februari så har man förflyttat hela armén till Osby där ytterligare svenska förband ansluter. Från Bohuslän så har till exempel generalmajor Christian Ludvig von Ascheberg anlänt med 3 regementen. Och nu är då Magnus Stenbocks armé fulltalig. Man har runt 9000 fotsoldater och 5000 ryttare. Av de 10 infanteriregimenterna så är 7 nystartade. Och för kavalleriets regementen så är det 4 av 9 regementen som är nystartade. Och som jag nämnde så var det här en rätt dåligt utrustad armé. Den bestod till mestadelen av äldre gubbar och unga pojkar. Kavalleriets hästar var många gånger små och magra. Man saknade uniformer och ett stor del av soldaterna gick klädda i det man råkat komma över. Det enda som man hade i tillräcklig mängd från svensk sida, det var ammunition. För att kunna besegra danskarna och den danska invasionsarmén så menade man från svensk sida att Helsingborg hade en avgörande roll att spela. som den enda rimliga förbindelsen tillbaka till Danmark. Magnus Stenbock, han hade alltså då som avsikt att marschera över Rönneån och erövra Kävlingeån för att definitivt skära av danskarna från Helsingborg. Det här strategiska draget visar tydliga likheter med hur svenskarna manövrerade inför slaget vid Lund 1676. Reventlov, som befann sig söder om Kristianstad, inser att en konfrontation med den svenska armén är oundviklig. Stenbocks styrkor hade samtidigt nått Vankiva, lite osäker på uttalet av den här platsen som ligger nordväst om Kristianstad. Och den danska armén förflyttade sig snabbt till Skarhult söder om Ringsjön för att där etablera en förbindelse med Danmark genom Barsebäck. I det här skedet av det danska fälttåget så tvingas Reventlov att överlämna befälet till generallöjtnant Jörgen Rantzau på grund av att Reventlov blir sjuk. Rantzau, han inser risken att den danska armén kommer att hamna i en knepig situation instängd mellan två fronter, Stenbocks armé på den ena sidan och den svenska garnisonen i Malmö på den andra sidan. Därför inledde Rantzau i mitten på februari ett snabbt återtåg mot Helsingborg. Rapporter når Magnus Stenbock först dagen efter den danska avmarschen mot Helsingborg. Och den svenska armén befinner sig hela tiden strax efter danskarna och rör sig mot platser som redan har övergivits av fienden. Till exempel övergången vid Billeberga. Rantzau, han når fram till Helsingborg efter några dagars marsch och får där förstärkningar från Danmark och kan därmed samla 10 000 fotsoldater och 4 000 ryttare till sin armé, vilka då förläggs till ett fältläger nordost om Helsingborg. Magnus Stenbocks armé är ju numerärt jämförbart med de danska trupperna. Något fler kavallerienheter och något färre infanterister. På natten till den 28 februari så slår den svenska armén läger i Fläninge, beläget ungefär en mil nordost om Helsingborg, med avsikt att dagen därpå gå runt den danska ställningen från norr. Terrängen mellan Fläninge och Helsingborg var känd för sina utmaningar. Det var sankmark, det var djupa diken, det fanns höga stenblock som präglade landskapet och utgjorde konkreta hinder för en snabb framryckning. Men tidigt på morgonen den 28 februari så går den svenska armén gör en strategisk rörelse genom att först marschera västerut till Allerum och sen gå söderut över Pilshult. Armén organiserar sig i slagordning och avancerar i fem kolonner mot den danska arméns vänstra flank. En tjock dimma på morgonen den 28 februari gör att det är svårt att sikta den danska styrkan och vice versa för de danska styrkorna, så är det svårt att se de framryckande svenska soldaterna. När dimman äntligen skingras vid 10-tiden på förmiddagen den 28 februari så blir det en ömsesidig överraskning för både svenskarna och danskarna. Stenbock, han inser att danskarnas position var helt annorlunda och fördelaktigare än de underrättelser som han hade fått. Medan Rantzau förvånas över att svenskarnas högerflygel av kavalleriet sträckte sig förbi Pilshult halvvägs emot Pålsjön ner mot stranden. Danskarna hade förväntat sig att svenskarna skulle anlända från Ängelholmsvägen. När dimman skingras och Rantzau får den här nya informationen så agerar han omedelbart genom att låta sin armé röra sig och förstärka den vänstra flanken. Tungt artilleri placeras uppe på Ringstorpshöjden och man börjar att bombardera de svenska ställningarna från klockan 11:30 den 28 februari. Trots att svenskarna hade upptäckt en fördel på sin högra sida så väljer Stenbock att vrida hela sin armé åt vänster. Danskarna uppfattar det här som ett försök att omfatta deras högerflank och reagerar genom att låta den danska högerflanken rycka fram mot Filborn. Denna manöver resulterar i att hela den danska linjen börjar svänga i nordlig riktning och därmed lämna luckor i formationen som man inte lyckas täta igen. Den första egentliga sammandrabbningen mellan den svenska och den danska styrkan sker när generalmajor Christian Rådstens skvadroner på högerflygen överraskade en del av den svenska vänsterflygen under generallöjtnant Jakob Burensköld vid Brohuset. Burensköld, som endast hade ett begränsat antal trupper till sitt förfogande, blev tillfångatagen efter att ha förlorat 11 standar till danskarna. Striderna fortsätter med att danskarnas vänsterflygel sviktar under trycket från det svenska kavalleriet. I en sista desperat ansträngning så försöker det danska infanteriet försvara sig bakom Helsingborgs murar, men är inte kapabla att stå emot den svenska offensiven. Efter en dag av intensiva strider och betydande förluster på båda sidorna så är det ändå till slut så att det är svenskarna som står som segrare vid slaget vid Helsingborg. De sista resterna av den danska armén lämnar Skåne någon vecka efter slaget vid Helsingborg. Men den svenska segern mot den danska invasionsarmén kommer med en väldigt hög kostnad och Helsingborg blir ett dyster vittne till den här förstörelsen. Över 5000 hästar slaktas, proviantförråden har förstörts och den danska armén lämnar efter sig ett landskap som är förstört. Det stora nordiska kriget fortsätter dock, trots den danska arméns förlust i Helsingborg. Man har inte gett upp hoppet om att erövra de tidigare danska landskapen från Sverige. Hotet om nya invasioner fortsätter under de kommande åren. Danska styrkor fortsätter flotträder längs med Öresundskusten i syfte att sabotera för svenskarna. Man anfaller Båstad under sommaren och sen så plundrade man Rå i augusti 1710. Den svenska armén inkvarteras runt om i Skåne. Tanken är att de skånska bönderna ska kunna försörja de svenska trupperna med mat. Men efter att ha stött två arméer på över 30 000 soldater under hårda vintermånader i 2 års tid så är bristen på förnödenheter påtaglig hos de skånska bönderna. Och som inte det här vore nog så drabbas Skåne under sommaren 1710 av missväxt. Och de svenska soldaterna tvingas att stjäla mat från de skånska bönderna för att överleva. I september 1710 så kommer ytterligare en viktig seger för Sverige när den svenska flottan under ledning av Hans Wachtmeister överraskar den danska flottan vid sjöslaget vid Kögebukten. De lyckades även förhindra en transportflotta som hade tänkt föra över 6 000 ryska soldater från Gdansk till Själland. Under det här slaget så exploderar det danska flaggskeppet Dannebrogen som tidigare hade varit centrum för invasionsflottan vid Rå 1709. Den här segern ger Sverige en andningspaus och minskar hotet om invasion från danskarna under en tid, vilket gör det möjligt för en del svenska trupper att kunna lämna Skåne. Men hotbilden finns ju såklart kvar mot Sverige på flera olika håll. För på den östra fronten så har ryssarna efter segern vid Poltava 1709 inlett försök att erövra Finland. Och om det tänker jag att vi ska prata om nästa vecka. Då är det dags att ta sig till Finland och zooma in på slaget vid Storkyrö 1714. Då kommer vi att titta återigen på en del av det stora nordiska kriget där Karl XII inte är inblandad. Men med det så säger jag tack för att ni har lyssnat. Superstort tack till er som är patrons. Och så hoppas jag att ni får en fortsatt trevlig påskvecka och att det fina vädret är närvarande och står er bi. Så hörs vi igen om en vecka. Hej då!
Kungar och krig produceras av Reostat Media AB.